Det här är P4 Sveriges Radio.
Påsken 2015 sände P4 Dokumentär historien om Sveriges märkligaste skiva. Ett program om Leif Anderssons singel från 1974. En av de mest udda och mytomspunna skivinspelningar som gjorts i Sverige.
Det var ju då när jag hörde Leif Andersson första gången som jag tänkte att det här börjar vara det konstigaste som har gjorts på skiva.
Tusen, sinom tusen.
Men även om många frågor kring skivan fick sina svar så var det en stor pusselbit som saknades. Leif själv. Ända tills en rad osannolika sammanträffanden gjorde att historien kom att få en helt ny vändning.
Han är här i Karlskrona. Han är där borta. Jag vet att det är han, helt säkert.
Jag heter Stefan Sundberg och det här är P4 Dokumentär om mannen bakom Sveriges märkligaste skiva.
Hej, det är jag som är Leif.
Vad är det här? Vad vill han?
Ska det låta så här? Ska det är det här musik?
Jag ser ett stort, konstnärligt, fantastiskt uttryck.
Det var några röster från dokumentären Historien om Sveriges märkligaste skiva om Leif Anderssons mytomspunna singel från 1974. När jag i slutet av 2014 påbörjade arbetet med den dokumentären hade jag nästan ingenting att gå på, mer än min enorma nyfikenhet gällande den här förbryllande skivan.
Tusen, sinom tusen, har i alla tider frågat som jag, varför slår mitt hjärta jublande idag? När med dig just nu jag dansar kind mot kind. Säkert skulle många bara svara att min fråga är nej. Men det är ju första gången i mitt liv som jag dansar med min älskling kind mot kind.
Genom åren sedan skivan gjordes har den omgärdats av rykten och myter. Någon har hört något från någon, men ingen vet något säkert. När dokumentären väl sändes hade många trådar fallit på plats om hur den här skivan kommit till. Bland annat stod det klart att Leif bekostat inspelningen själv via skivbolaget September, som hade som affärsidé att låta glada amatörer och aspirerande sångare få göra en egen skiva. Långt innan laptops och Spotify gjorde det lätt för vem som helst att ge ut sin musik. Inspelningen gjordes i HZ Studio i Solna med studioteknikerna Hasse Östlund och Björn Berlin. Och i studion fanns även arrangören Rolf Leidestad, som från början skulle ha kompat Leif på piano. Men efter ett fruktlöst försök att hitta ett arrangemang så skrotades dessa planer och Leif sjöng in låten a cappella. Men även om många frågor fick sina svar så var artisten själv, Leif Andersson, spårlöst borta. Likt ett spöke som verkar ha försvunnit från jordens yta. Och hur mycket jag än letade så fanns han ingenstans att finna. Och i och med det försvann också möjligheten att få höra Leifs egen historia om sin inspelning. Jag var övertygad om att antingen var han död eller så höll han sig undan eftersom han inte ville prata om skivan. Men inget av det visade sig stämma.
Ja, hallå, ja.
Hej Roger, det var Stefan Sundberg här från Sveriges Radio.
Ja, hej Stefan.
Du, nu måste du berätta här, vad är det som har hänt?
Ja, det är ju väldigt konstigt, alltså. Det är ju lite märklig historia. Jag är ju en flitig dokumentärlyssnare. Och då kom vi över den här Leif Andersson. När jag är ute och går med hunden liksom. Och tycker att den är en fantastisk berättelse. Så jag berättar ju för jobbet här, liksom att lyssna på den här killen. Och alla lyssnar, alla tycker att det är väldigt speciellt. Det är något, något alldeles särskilt med låten och med hans röst och sådär. Och så pratas det lite grann om det. Faller i glömska. Vid juletid någon gång igen så lyssnar jag återigen på dokumentären. Har den på gång i telefonen. Och då ser jag en kollega till mig som heter Kristoffer Olsson bilden på Leif. Och säger bombsäkert till mig, de ögonen är borta på träffpunkten. Han är här i Karlskrona, han är där borta. Jag vet att det är han, helt säkert.
Presspunkten, en liten lokal tidning baserad i Karlskrona, men som kommer att spela en stor roll i den fortsatta historien om Sveriges märkligaste skiva. För det var dit spåren ledde när en serie sammanträffanden gjorde att Roger Palmgren och kollegorna på Jobbcenter, beläget några hundra meter bort från presspunktens lokaler, kunde göra det osannolika och hitta Leif Andersson. Det är den 19 februari 2016. Då har nästan ett år gått sedan den första P4-dokumentären om Leifs singel sändes. Klockan 8.41 på morgonen dimper det ner ett mejl till mig från en Jerry Bylund. Och ämnesraden lyder: vi hittade Leif Andersson. Sen första programmet sändes har jag fått en hel del mejl, men inga konkreta ledtrådar till var Leif kan tänkas befinna sig, ja, om han ens lever. Så när mejlet redan i ämnesraden kaxigt proklamerade att vi hittade Leif Andersson, tänkte jag först, aha, ja, tjena. Men jag öppnade mejlet och läste vad Jerry skrivit.
Hej och tack för den utmärkta radiodokumentären om Sveriges märkligaste skivinspelning. Tidningen Presspunkten i Karlskrona kan som första tidning avslöja: vi hittade Leif. Ta kontakt med redaktör Kenneth Svensson.
Och även om jag fortfarande hade en känsla av att detta låter för bra för att vara sant, så kontaktar jag Presspunkten och de är säkra på sin sak. Leif Andersson är en av deras skribenter. Efter att ha fått den oväntade informationen om att Leif bor och verkar i Karlskrona, så kastade jag mig genast på ett flyg ner till Ronneby flygplats. På planet snurrade jag av frågor i skallen. Allt ifrån hur Leif under så här lång tid helt missat all uppståndelse runt sin 40 år gamla skiva, till hur han är som person. Jag hade i så lång tid levt med skivan och Leifs röst att min nyfikenhet runt vem han egentligen är var utan gräns. Och för mig kändes det nästan som att man hade hittat Elvis vid liv. Väl framme på Ronneby flygplats hälsas jag välkommen av Kenneth Svensson, chefredaktör på Presspunkten, tidningen där Leif får sina historier publicerade. Hej,
Stefan.
Tack så mycket.
Sveriges trädgård.
Jag är otålig och redan i bilen till tidningens redaktionslokal i centrala Karlskrona vill jag veta mer.
Han blev otroligt snopig, för han hade ingen aning om det här. Den här inspelningen han gjorde då 1974, det är ju drygt 40 år sedan, och han har ju släppt det för länge sedan. Leif är inte någon aktiv internetmänniska eller så han hade ingen aning om det här, att det fanns överhuvudtaget.
Jag tänkte just på det, för att det här har gått honom helt förbi.
Alltså det han gjorde då var väl... Han gör ju nya grejer ständigt, som han gör nu då när han är hos oss på Presspunkten. Så han tänker inte så mycket bakåt, han tänker alltid men vad ska jag göra imorgon?
Men vad var hans reaktion då när ni ställde frågan, är det du som har gjort den här skivan?
Jo, men visst är det jag, säger han ju, så det är ju inget tvivel där.
P4 Dokumentär.
Leif Anderssons märkliga singel är ju inte bara speciell i sitt innehåll. Den är ju också enormt ovanlig och mer eller mindre omöjlig att hitta. Eftersom det är en självbekostad skiva så trycktes den säkert inte upp i många ex. Men med tanke på att enbart en handfull av dem dykt upp under åren som har gått sedan den spelades in, så undrar man ju. Vad har resten av utgåvan tagit vägen? Några månader efter första dokumentären sänds blev jag en dag kontaktad av en man som heter Roland Sågård. Och han har hittat ytterligare ett ex av skivan i gömmorna hemma.
Om vi börjar från början, jag lyssnar ju på din dokumentär av en ren tillfällighet. Herregud, tänkte jag, den där skivan har haft, tänkte jag, varit lite osäker. Men jag började leta. Jo, mycket riktigt. Helt fräsch skiva med konvolut, hur fräsch som helst.
Men hur mycket minns du av då hur du fick tag i skivan?
Jo, det är så här att jag spelar in landsorkester på heltid i 20 år då, och vi spelar in en LP i Marcus Österdals studio. Kan den ha legat ute i Solna, tror jag. Jag kommer inte ihåg var den låg. För jag minns att vi spelade på Lorry i Solna på kvällen. kvällarna.
Med dansbandet där då?
Ja. Uh-huh. Och så åkte vi in till studion och flyttade grejer. Och Marcus Österåd, det var ju ganska känt studio på den tiden. Och då tror jag att det var så här att tekniken där nämligen, han var en liten sån där rolig kille, en liten spelevink va? Han hade lite hyfs för sig. Och jag kan mycket väl tänka mig att han hade den här, förstår du. Om han hade fått den av sin kompanjon på den andra studien eller hur, om det var samma, jag vet inte. Jag tror att jag köpte den där. Jag kan aldrig ha fått tag i den på något annat ställe.
Alltså du har liksom inte hittat den i en butik eller,
nej,
eller
nej,
något sånt?
Nej, 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 nej. Jag tyckte att det var lite sådär, det är lite roligt att ha va. Men sen tyckte jag, det är ju lite unikt va. Jag sparade den där för att, ja, då la jag ut den på Blocket för 3 500. Det trissas upp lite smått sådär och det var framförallt 2 över varandra lite där.
Du ångrar inte nu då att du har sålt den?
Nej, jag tycker så här. En samlare har mycket mer nytta av den än vad jag har.
Och hur mycket gick då Roland singel för? Jo, nästan 5 000 kronor. Men nu blev jag ju såklart nyfiken. 5 000 kronor. Vad i Leif singel är det som gör den så attraktiv? Varför är man beredd att lägga så mycket pengar för att ha skivan i sin ägo?
Ja, det är väl flera saker egentligen sådär.
Erik Leidy är en tillgiven skivsamlare sedan många år och det var han som köpte singeln av Roland.
Dels för att den är så unik liksom i sitt uttryck. Och sen är det naturligtvis någon sorts fjäder i hatten, det kan man ju inte liksom sticka under stolen med. Sådär. Det är ju roligt att ha någonting som nästan ingen annan har.
Du sysslar ju med att köpa och sälja skivor. Det är ju liksom ditt yrke så att säga. Vad har den här skivan för rykte i de kretsarna?
Ja, det beror på vilka kretsar sådär. Många olika skivsamlarkretsar har ju knappt hört talas om den. Så. Men de som är intresserade av svensk musik från den tiden. Det är ju klart att det är någon sorts holy grail eller vad man ska säga. Sådär.
Hur länge hade du sökt skivan innan du fick tag i den?
Jag ska väl inte säga att jag aktivt har letat efter den heller sådär. Men i och med att jag hanterar ju skivor dagligen. Så det är klart att när man står inför en singelback, det är klart att man har tänkt att nu kanske den kommer.
Vad tycker du själv om vi frångår det ovanliga i den här skivan? Vad tycker du själv om låten, om musiken, om Leifs musikaliska gärning om man säger så?
Jag tycker den är helt fantastisk alltså. Det finns något väldigt äkta och väldigt vackert över det. Han har ju uppenbarligen drivits av någon sorts vision eller musikalisk agenda att det är så här jag vill att det ska låta. Och han har ju knappast haft någon sorts musikalisk förebild och sånt där, utan det är ju hans alldeles egna uttryck. Och för mig måste liksom inte musik vara liksom musikaliskt fulländad i någon sorts traditionell mening. Men när den är äkta, då känns det. Och den, för mig är den 100% äkta.
Tusen, sen om tusen, när den stunden är drömt, jag drömt att i allting annat ut i världen glömt.
Men frågan som många ställer sig, även om det dykt upp några enstaka exemplar genom åren av Leifs singel, är ju vad resten av dem blev av. Och förhoppningsvis kan Leif sprida lite ljus över det mysteriet när jag träffar honom. Efter att ha fått skjuts in till Karlskrona av Kenneth Svensson, Presspunktens chefredaktör, beger jag mig direkt till Jobbcenters lokaler. Arbetsplatsen där hela historien hur Leif Andersson hittades tog sin början. Lokalerna ligger bara ett stenkast från tidningen Presspunkten och att just Jobbcenter och Presspunkten har ett samarbete var en av nycklarna till att Leif hittades. Och såklart med att Roger Palmgren, flitig lyssnare av P4 Dokumentär, hör programmet om Leif och hans skiva. Och kollegan Kristoffer Olsson som ser bilden på Leif på skivomslaget och tror sig känna igen ansiktet. Roger fortsätter.
Det var ju sjukt. Det var ju en märklig känsla att Kristoffer känner igen en människa på en 40 år gammal bild. Och det visar sig stämma liksom.
Kristoffer, frågade, vad var det du såg då i den här bilden som gjorde att du gjorde kopplingen till att Leif
fanns här ett par hundra meter bort?
Ja, det var ju framförallt ögonen, eller bilden. Jag kände ju igen att det var bekant med de ögonen, så det gick ju
på skivomslaget?
Ja, på skivomslaget. Så det tog ju bara någon sekund när jag kopplade att det är ju han liksom så. Sen så började man tänka efter, men kanske så kan det nog inte vara. Och så gick jag och kollade vad Leif hette i efternamn, och då stämde inte de ihop. Ja, men då är det nog inte så ändå. Men någonstans inne så kopplade jag ihop det. För jag har ju träffat Leif på hans jobb på tidningen där borta tidigare.
Och här har vi ju kanske svaret på varför det varit så svårt att hitta Leif. Han har helt enkelt bytt efternamn. Han är the artist formerly known as Leif Andersson, och nu lystrar han till Leif Kjellberg. Kristoffer Olsson fortsätter.
Det är lite så som Roger säger, att de kanske inte tog mig riktigt på allvar, för jag brukar ibland säga lite ironiska saker. Sådär. Men sen så under julen så har även vår chef då, Jörgen, lyssnat på dokumentären och liksom började koppla. Har inte Kristoffer ändå sagt någonting om att han är på Presspunkten, så här måste vi ju verkligen gå till botten med det. Så lämnar vi väl över stafettpinnen lite till Jörgen då, som drog det vidare.
Ja, då hade ju gått rätt så lång tid när jag hörde reprisen. Och ja, jag blev väldigt fascinerad av den här dokumentären. Men ja, det här har jag hört någonstans. Vad är detta? Har de inte hittat Leif?
Jörgen Aronsson, chef för Jobbcenter i Karlskrona.
Men jag kunde inte koppla det till Kristoffer och Roger, utan jag hade bara hört det någonstans, men jag visste inte var. Jag hade hört att detta var Leif. Så att jag ringde upp Kenneth och sa att du måste lyssna på den här dokumentären. Jag tror att det är Leif på Presspunkten som det handlar om.
Grejen var att jag satt i bil och var på väg in till Karlskrona under jullovet.
Kenneth Svensson på Presspunkten igen.
Så då ringer Jörgen som förr i tiden var min chef också. Och det är inte så jätteofta han hör av sig så på fritiden. Så jag tänkte, här undrar vad han vill idag. I alla fall så han var lite eld och låg, och för han hade, vad jag förstod, så han har ju liksom kommit på någonting helt fantastiskt här. Och då är det så, det här berömda radioprogrammet om Sveriges märkligaste skivinspelningar hade han fått höra, och det visade sig då att, som han trodde, och så han var nästan helt säker, det är ju våran Leif. Och då knappade jag in på min lilla telefon och kunde lyssna på det här programmet, och hörde ju direkt att det är ju Leif. Det är ju våran Leif förstås. Så efter juluppehållet när jag träffar Leif så spelar jag upp det här programmet för honom. Och visst säger ju Leif, och jag visste det, ja. Det är ju inget snack om det. Det är ju han som har gjort den här inspelningen. Men samtidigt så blir jag inte så snopen över att det är just det Leif som gör en sån här klockren begåvad sak, för att det är liksom Leif, han är en underfundig man och som gör liksom sin grej av vad han än gör, och gör det på ett väldigt bra sätt och är en fantastisk ödmjuk man.
Till den stunden har jag längtat ut i min fantasi. Har jag sett den kvällen när med dig. Jag dansar in mot gynd.
Det blir ju lite speciellt, för Leif själv har ingen aning om varken programmet eller om att hans inspelning sen så jättemånga år tillbaks liksom lever och är så aktivt idag. Och han blir väldigt snopen. Och jag tror också smickrad, för att det är ju en sån sagolik historia.
Jerry Bylund är kollega med Leif på tidningen Presspunkten, och den som skrev det där allra första mejlet till mig om att man hittat Leif.
Under de här åren man har lärt känna Leif, så finns det ju det här spännande. De här novellerna som han skriver är ju liksom utanför boxen, så att säga.
Det började väl mest att han skrev olika faktatexter. Men så kom han fram till själv det här att jag ska nog bara hitta på lite historia, helt enkelt.
Sen är den här inspelningen, när man hör den, att han går in som i en annan dimension. Då det passar ihop med hans sätt att vara, med hans sätt att skriva.
Och sen har han hållit på med det nu i många, många år här och skriver 2 historier i veckan, helt enkelt.
När vi sitter där På en solig uteplats bredvid huset där presspunkten ligger, pratar och sörplar kaffe, så hör jag plötsligt ett försiktigt hej bakom mig. Jag vänder mig om och där uppe på en trappa vid husets entré står han. Mannen jag aldrig trodde jag skulle få träffa. Leif själv.
P4 Dokumentär.
Jag föddes Strängnäs 1946. Ja, där bodde jag väl några år bara för pappa flyttade ofta. Man lagos för man och flyttade mellan olika gårdar och var orolig. Så att han hade svårt att stanna. Han var agitator så han propagerade mycket för Socialdemokraterna och blev osatt med gårdsägarna.
Vi sitter i en soffa för att prata. Jag känner hur min hand skakar lätt av det speciella i situationen. Att sitta öga mot öga med en person jag sökt efter så pass länge och aldrig trodde skulle hittas. Leif har en grå luvjacka och blåa jeans, glasögon med svarta bågar och man ser direkt att det är samma man som på omslaget till hans skiva. När vi sätter oss ner ursäktar han sig med ett leende och förklarar att han har löständer som börjat glappa och gör att han ibland har en smula svårt att tala tydligt. Hur minns du din barndom?
Ja, den var rolig. Jag hade astma förstås, men det var roligt ändå. Jag lekte och var spontan och spelade fotboll mycket. Jag har råd att vara fortfarande på högbubben efter fotbollen.
Men sen innan du spelade in singen, vad gjorde du fram till dess?
Jag spelade teater då innan dess och sen gick jag på folkhögskola 2 år.
Du säger att du spelade teater, vad var det för typ av teater?
Det var Strindberg, fordringsägare och sånt där då. Klassisk teater. Jag ville så gärna bli skådespelare så jag sökte till Dramaten 4 gånger men misslyckades.
Hur länge var du med i teatersammanhang där?
Jag var med igen från 66 till 74 då. Men jag gjorde lumpen då ett år innan det. Sen så kom jag bort från teatergruppen då.
Okej, du tappar kontakten med teatergruppen alltså.
Ja, just det.
Men du, då 1974 när skivan spelades in, var bodde du då?
Jag bodde i Handen utanför Stockholm. Jag har bott i Handen nästan hela mitt liv ända till 1990 för jag flyttade till Skarpnäck. Jag är också alla var det.
Hur kom det sig att du hamnade i Handen i Stockholm?
Vi bodde i Handen ända från 1960 faktiskt. Pappa jobbade på en gård som ett åkra. Sen skilde sig pappa och mamma och flyttade till Örnsköldsvik. Och mamma flyttade till Handen och tog jobb som städerska. Och vi bodde i Handen i en tvåa då. Och jag bodde hos henne helt enkelt. Sen flyttade jag till Stockholm till eget rum. Då hyrde rum i andra hand då. Eller var inneboende menar jag.
Hur föddes den här idén till att göra en skiva från första början?
Ja, jag misslyckades när jag sökte sig till Dramaten då och jag jobbade och gick 2 år på folkhögskolan. Jag blev ledsen för att jag inte kom in på talskolan så jag bestämde mig för att göra en skiva för att bli slagersångare då istället.
Så det var slagersångare, ja. som var målet?
Jag ville bli slagersångare istället för skådespelare då.
Hur gjorde du när du valde ut vilka låtar du skulle spela in?
Jag gick till en skivaffär och köpte noter. Då fick jag en massa noter från gamla skivor då. Så valde jag de här 2 enkelt bara. Jag valde dem för att det var gamla Frank Sinatra låtar tyckte jag. Jag förmodade var det här fast jag valde dem för jag tänkte jag skulle bli som Frank Sinatra på något sätt.
Varför just Frank Sinatra?
Ja, jag hade sett filmer på tv med Frank Sinatra och tyckte han var bra helt enkelt. Jag beundrade honom helt enkelt och tyckte att kan han bli svår vill jag ju det naturligtvis om man kan bli en sån. Jag satt där för att bli en Frank Sinatra helt enkelt. Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Hur gick du vidare? Hur
tog du kontakt med något skivbolag, eller vad blev nästa steg efter du hade bestämt dig för att göra skivan?
Jag ringde till stället som heter Europaproduktion, som hade hand om att producera skivor då. Vi drog upp i telefonkatalogen bara. Och sen så sköttes styrningen av andra då, efter vad jag har hört.
Ja, precis. Det var ju de här skivbolaget September då, ja, som gjorde såna här när man fick betala själv.
Ja, skivbolaget September var det då.
Minns du vad kostnaden var?
3000 kronor så det var.
3000, och det måste ju varit mycket på den tiden.
Ja, jag jobbade extra på kommande centrumet då efter folkhögskolan då. Fick vi ihop 5-6 000 på sommaren då. Då tog jag de pengarna då.
Skivan spelades då in i en studio som heter HZ Studio i Solna. Minns du någonting om själva studion?
Nej, jag kommer inte ihåg studion som ut faktiskt. Jag måste säga att jag inte gjorde det.
Vad hade du för känsla när du klev in i...
Jag tyckte det var en baggis. Jag kände mig överdådig. Jag hade gått 2 år på folkhögskolan och fått ut en mycket god och var stolt över det. Jag tyckte jag var duktig, så jag tyckte jag var överdådig. Jag tyckte jag skulle kunna klara att sjunga också, helt enkelt. Det var ett folkhögskola som på något sätt gjorde mig till sångare också, tyckte jag.
Du hade ett gott självförtroende.
Ja, jag hade ett gott självförtroende, helt enkelt.
Tusen, genom tusen...
Jag ska köra 2 Frank Sinatra-låtar. Okej, så det låter spännande. Och det var det onekligen.
Berättar Björn Berlin, som var en av teknikerna i studion den där höstdagen 1974, när Leif spelade in sin skiva.
Vi var bara helt chockade, mer eller mindre. Vad gör människan för någonting? Ska det låta så här? Ska det är det här musik? Ja, okej, vill han ha det så här så får han ha det så här. Men det lät ungefär som han hade munnen stängd hela tiden, va? Och bara som en liten mässa.
Jag var inte van att sjunga, utan jag hade fått för mig bara jag skulle sjunga helt spontant då, så att... Jag var inte van alls, utan det var... Jag hade inte sjungit i kör heller. På folkhögskolan sjöng jag inte i kör, exempelvis, utan jag studerade bara. Så jag var inte van att sjunga.
Så nu kommer jag inte ihåg vilken låt han började med, någon av låtarna. Skulle vi ta ut tonart på den?
Arrangören Rolf Leidestad hade plockats in för att kompa Leif på piano. Så innan inspelningen satte de sig ner för att repa.
Vi provade och han sjöng. Nej, det blev för högt. Nej, det är för lågt. Nej, det är för högt. Jag menar, till den låten fanns ingen tonart som passade hans röst.
Okej, så du och Leif Andersson går ner i ett rum,
ja,
själva?
Ja, den stora studion, ja. Han ville sjunga in de här låtarna till piano. Vi kanske inte hittade någon tonart på den låten. Prova vi nästa. Det blir samma med den.
Ja, vi var nog på piano lite innan, men sen så... Så blev jag överdåd och tyckte jag kunde sjunga utan komp.
Ja, så Leif Andersson då. Ja, då kör jag det här a cappella.
Jag vet inte varför jag inte blev mån, utan jag fick för mig att sjunga a cappella bara.
Kommer du ihåg hur många tagningar det blev? Eller hur?
Jag sjöng in bara en gång, tror jag.
Det behövdes inte mer?
Ja, nej, jag tror inte det.
Men så tillbaka till mysteriet med upplagan av Leifs singel. Vart tog den vägen? Eftersom det bara finns ett fåtal kända ex idag, så undrar man ju vad som hände med resten. Musikkonnässören och Leif-fantasten Stefan Dimle hade en teori i den tidigare dokumentären om Leifs skiva.
I det här fallet så har ju då antagligen Leif fått hela upplagan i en kartong, åkt hem via någon rådgivare, familjemedlem, vad vet jag, som har lyssnat, så har de kanske sagt: nej, Leif, du kanske inte ska sprida det här vidare. Du kanske ska sitta på de här singlarna ett tag. Får det bero, för det får sjunka in. Det är min också en teori bara. Och där står vi nu. Och antingen så har han grävt ner dem i skogen, eller slängt dem på tippen, eller så står de under sängen.
Ja, jag tyckte innan jag kunde sjunga, jag tänkte, men efter tyckte jag det var dåligt när jag lyssnade på det. Jag tyckte jag hade misslyckats, så att jag sparade skivan 5-6 år, men kastade bort dem sen, för jag tyckte den var dålig, helt enkelt. Jag kastade bort dem bara.
Kommer du ihåg hur många ex den trycktes upp i?
50 ex trycktes den i.
Du slänger dem då i... Ja, vart slänger du dem?
Jag slänger dem i soprummet förra.
Men hann du dela ut dem till någon innan?
Nej, jag kan dela aldrig ut dem.
Och det här är ju spännande, för det har ju ändå dykt upp några ex sen dess.
Ja, jag förstår inte var de kommer ifrån. De måste väl ha hittat dem i soprummet och någon.
Hur upplever du den när du hör den idag?
Jag tycker fortfarande inte den är någon bra.
Du gör inte det. Sen du spelade in skivan då för drygt 40 år sedan, så har ju din singel blivit något av ett kultfenomen och ja, men nästan mytologisk status. Och 2015 gjorde ju vi då här på P4-dokumentären ett första program om skivan som blev väldigt uppmärksammat och spritt. Men du har inte haft en aning om det här alltså?
Jag har varit helt ovetande. Jag har inte förstått någonting. Jag lyssnar inte på radio så ofta. Jag är inte med på internet än. Jag hade internet förut, men jag slutade med det för jag tyckte det var besvärligt.
Men vad var din reaktion då när en singel som du gjorde för 40 år sedan som du kastade bort plötsligt visade sig ha blivit blivit så uppmärksammad och hyllad?
Jag blev fantastiskt överraskad. Jag kunde inte tro att det var sant helt enkelt.
Det är ju många som hyllar din skiva, Leif. Och den kallas nyskapande och avantgardistisk och inte minst fullständigt unik. Hur känner du inför det?
Jag är överraskad. Jag kan inte förstå vad det är nyskapande. Jag har blivit personlig röst då på något sätt. Jag är glad att det uppfattas som unika. Det är ju en succé, så jag är glad för det.
Hade du eventuellt gjort fler skivor i så fall kanske? Om du redan då visste att det skulle bli på det här sättet?
Ja, jag hade nog gjort fler skivor, det tror jag.
Det kan hända att du gör fler skivor nu då?
Ja, jag vet inte. Om jag får ett anbud så. Låt mig ta dig med till Rundhjulens stjärnor. Låt oss sväva dit och se vad våren ger oss där.
Vad blev det av dina sångambitioner och musikambitioner efter det då? Det blev inte så mycket mer.
Nej, det blev inte mer. Jag gick 3 år på folkhögskola och började studera. Tyckte jag skulle fortsätta på SSVN och fortsätta på Stockholms universitet. Jag hade gått in för att studera och ville satsa på det helt enkelt.
Du har bytt efternamn idag. Du heter inte Andersson. Varför gjorde du det?
Jag bytte till Kjellberg. Det var mammas namn Kjellberg. Pappa heter Andersson då, men jag tyckte inte om honom så jag ville satsa på mamma istället.
Okej, som en hyllning till mamma.
Ja, en hyllning till mamma helt enkelt.
Och idag bor du i Karlskrona. Hur hamnar du här?
Jag kom hit 2003 när min bror dog då. Jag fick ärva 300 000 kronor efter honom.
Ja, och även om det inte blev något av musikkarriären så är du fortfarande kreativ och skapande, eller hur?
Jag skriver noveller 2 gånger i veckan här på presspunkten då.
Och hur skulle du vilja beskriva de novellerna?
Ja, jag hittade på novellen dagen innan och kommer på det spontant bara här. Jag hittade på stora drag dagen innan, så kommer jag på det spontant när jag sitter här då bara. Det kan handla om vad som helst.
Har du några framtidsdrömmar, framtidsplaner, Leif?
Ja, jag har inga speciella planer, utan jag tycker jag har det bra att se att det är här. Jag lever bara för dagen och spontan och skriver och så jag är nykter dag för dag helt enkelt.
P4 Dokumentär.
På flyget hem från Karlskrona till Stockholm lyssnar jag igenom intervjun med Leif och jag känner en stor glädje i att äntligen få höra hans egen berättelse om sin skiva. Men samtidigt finns det en svärta när man hör hur först hans skådespelarambitioner grusas och sen hur han själv upplever hur hans skiva inte blir som han tänkt sig. Hur han tycker den blev dålig, kastar alla skivor i soprummet och därmed avslutar även sina drömmar om att bli schlagersångare. Men samtidigt finns det något vackert i situationen. För det som från början kändes som ett misslyckat försök att bli en ny Frank Sinatra slutade med något helt annat. Leif blev så mycket mer än så. Något helt unikt och eget. Istället för att bli en imitatör blev han en innovatör. Och oavsett vad man tycker om inspelningen så går det inte att komma ifrån att det som finns på den där singeln som Leif spelade in 1974 är något som varken hörts innan eller efter. Och jag känner en djup tillfredsställelse i att Leif till slut även om det tog 40 år, får ta del av uppmärksamheten runt sin skiva och inser hur något han lagt bakom sig som ett misslyckande idag hyllas av många som ett mästerverk. Det känns som att Leif är värd det. Hans arbetskamrater Kenneth Svensson och Jerry Bylund på tidningen Presspunkten fortsätter.
Det finns ju en stor krets med människor som verkligen beundrar det han har gjort. Och han ska vara jättestolt, för det är ju helt unikt. Helt unikt.
Det är någon andlighet över. Man måste lyssna flera gånger och tänka att det här handlar om något annat än musik. Det är något annat som väcks till liv. En andlig inspelning vill jag kalla det för, som man mår bra av.
Men så till sist. När jag träffade Leif så kunde jag ju inte låta bli och fråga det oundvikliga. Om han skulle kunna tänka sig att sjunga några strofer från sin skiva. Jag hade förväntat mig ett tveklöst nej, men Leif skiner upp och säger, det kan jag väl göra.
Tusen sinom tusen har jag alla tider frågat så som idag. Men jag förstår mitt hjärta jublande idag. Nej, men det är just nu jag dansar kind mot kind.
Hur kändes det att sjunga den nu igen?
Det var kul. Det är första gången jag sjunger den nu, 1974 faktiskt.
Tack så mycket, Leif.
Varsågod.
Det här var ett poddradioprogram från P4 Sveriges Radio. Fler P4-dokumentärer hittar du i vår app Sveriges Radio Play.